Kapitel 11. En hjälte i natten. Mert stod lutad mot relingen och såg ljusen i den muromgärdade staden Arringill komma allt närmare, medan årorna förde grå måsen in mot de långa bryggorna i kärat trä. Hamnen låg i skydd av höga murar som sköt ut i floden, och överallt på kajerna och bryggorna vimlade det av människor. Ännu fler var på väg i land från skepp av alla de slag som låg förtöjda i hamnen. En del sköt skottkärror framför sig, andra drog slädar eller kärror med höga hjul, alla fulla med kistor och möbler som surrats fast för att inte ramla av. Men de flesta hade bara ett knyte på ryggen, om ens det. Alla var inte i rörelse. På många ställen hukade män och kvinnor villrådigt tillsammans med gråtande barn klängande runt benen. Soldater i röda rockar och glänsande harnesk försökte få dem att lämna hamnen och ge sig av inåt staden. Men de flesta verkade vara för rädda för att våga flytta på sig. Matt vände sig åt andra hållet och skuggade ögonen med handen för att kunna se floden som de nu lämnade bakom sig. Trafiken på Arinrin var livligare här än någon annanstans söder om Tarvalon. Han såg nästan dussinet fartyg på väg åt endera hållet. Allt från en lång, smäcker snittare som med sina två trekantiga segel gjorde god fart upp mot strömmen till ett brett skepp med trubbig för som långsamt kämpade sig nedströms, fortfarande en god bit norr om hamnen. Nästan hälften av de fartyg han kunde se hade ingenting med flodhandeln att göra. Två breda skutor med tomma däck var på väg över floden till det mindre samhället på motsatta stranden, medan tre andra arbetade sig tillbaka mot Arringill. På däcken stod människorna packade som fiskar i en tunna. Över staden på andra sidan fladdrade ett baner som avtecknade sig i mörk siluett mot solen som just hade nått horisonten. På andra sidan floden låg Carhain. Men han behövde inte se baneret för att veta att det visade Andrors vita lejon. I de få byar på Andrors sidan där gråmåsen hade gjort sina korta uppehåll hade han hört tillräckligt mycket för att vara säker på det. Han skakade på huvudet. Politik intresserade honom inte. Så länge ingen påstår att jag är Andorman igen på grund av någon fånig karta bränner mig. De kanske till och med vill ha mig att kämpa i sin fördömda här om det här trasslet i Carhain skulle sprida sig. Tänk bara, lyda order, ljus. Med en rysning vände han sig mot Arringill igen. Besättningsmännen på grå måsen var i färd med att göra i ordning tampar att kasta till kararna som väntade på kajen. Kapten Melia iakttog honom från sin plats bak vid rorkulten. Kaptenen hade inte velat ge upp sina lismande försök att få reda på vad de var ute på för betydelsefullt uppdrag. Till sist hade Matt visat honom det förseglade brevet och berättat att det var från tronens dotter och att han skulle leverera det till drottning Morgase. Ett personligt meddelande från en dotter till sin mor, det var allt. Melia hade inte verkat höra något annat än drottning Morgase. Matt log för sig själv. I en djup ficka i rocken låg hans två börsar, nu ännu mer välfyllda än när han steg ombord på skeppet. Dessutom hade han tillräckligt mycket lösa mynt för att fylla ytterligare två börsar. Hans tur hade inte varit riktigt lika god som den där första egendomliga natten när både tärningarna och allt annat hade varit så vansinnigt. Men den hade varit god nog. Till en början hade Melia försökt visa sin vänliga inställning genom att spela med Mert. Det hade han slutat med efter tredje kvällen, men då hade hans penningkista redan hunnit bli betydligt lättare. Efter Arringill skulle den vara lättare ändå, men Elia behövde fylla på sina proviantförråd. Mert svepte med blicken över människorna som trängdes på kajerna, om det nu var möjligt här, till något pris. Leendet bleknade på hans läppar när hans tankar återvände till brevet. Han hade bearbetat det gyllene sigillet med liljan en stund med ett varmt knivblad och sen hade det inte varit svårt att lyfta loss det. Brevet hade inte innehållit någon värdefull information. Elaine studerade träget, gjorde framsteg och var ivrig att lära sig mer. Hon var en besvärlig dotter, det visste hon. Den ämelintronande hade bestraffat henne för att hon hade rymt och sagt att hon aldrig fick tala om det igen, så hennes mor förstod säkert att hon inte kunde skriva mer om det. Hon skrev att hon hade blivit upphöjd till antagen, och var det inte underbart och så snart, och att hon blev anförtrodd viktigare saker nu och skulle bli tvungen att lämna Tervallon en kort tid på uppdrag av självaste den ämelintronande. Hennes mor behövde inte vara orolig. Det var nog gott och väl för henne att säga åt Morgaz att inte vara orolig. Det var han som fick trampa i rävsaxen. Det måste ha varit på grund av detta fåniga brev som de där männen hade kommit efter honom. Men inte ens Thom hade lyckats få ut någonting av det, även om han hade muttrat om skiffer och koder och husens spel. Nu låg brevet i tryckt förvar innanför fodret till hans rock. Han hade satt tillbaka sigillet och var övertygad om att ingen skulle märka att det hade varit lossat. Om någon var tillräckligt intresserad av brevet för att vilja döda honom så skulle de kanske försöka igen. Jag sa att jag skulle leverera det, Elaine, och det tänker jag bränna mig göra också, vem som än försöker hindra mig. Inte desto mindre hade han ett och annat att säga de tre odrägliga kvinnorna nästa gång han träffade dem. Om jag någonsin gör det. Ljus, det har jag inte tänkt på. Ett och annat som de nog inte skulle bli så förtjusta över att behöva höra. Medan besättningsmännen kastade över linorna till kajen kom Thom upp på däck. Han hade instrumentfodralen på ryggen och sitt knyte i ena handen. Trots sitt stela ben spatserade han förnämt fram till relingen med eleganta små svängningar på mantelfollen som fick de brokiga lapparna att fladdra. Han blåste i mustascherna med viktig min. Det är ingen som tittar, Thom, sa Mert. Jag tror inte att de ens skulle se en lekare om han inte hade mat i händerna. Thom stirrade på kajen. Ljus. Jag hade hört att det var illa. Men det här hade jag inte väntat mig. Stackars satar. Hälften av dem ser ut att vara på svältgränsen. Du blir kanske tvungen att skiljas från en av dina börsar om vi ska få ett rum för natten. Och den andra för ett mål mat. Om du tänker fortsätta som hittills. Jag blev nästan sjuk av att se dig. Om du äter på det viset inom synhåll för människorna där nere kan det nog hända att du får skallen spräckt. Mert bara log mot honom. Mälia kom stövlande över däcket medan hamnarbetarna drog in grå måsen till kajplatsen. Han drog sig i skägget. Besättningsmännen sprang fram för att lägga ut landgången och Sano ställde sig på den med de kraftiga armarna i kors över bröstet. För den händelse att någon av dem som trängdes på kajen skulle försöka ta sig ombord. Det var det ingen som gjorde. Så här skiljs våra vägar, sa Mälia till Mert. Kaptenens leende var inte helt otvunget. Är det säkert att jag inte kan vara till mer hjälp? Brän min själ, jag har aldrig sett en sån samling med slödder. Soldaterna borde röja undan på kajen. Med sina svärd om det behövs, så att en hederlig handelsman kan få göra sina affärer i fred. Sanor kanske kan bereda väg åt er till värdshuset genom allt avskummet. Så att du får veta var vi bor. Knappast. Jag funderade lite på kvällsvard innan jag går i land och kanske ett parti tärning för att fördriva tiden. Mälia blev vit i ansiktet. Men jag tror att jag vill ha ett stadigt golv under fötterna när jag äter härnäst. Så vi lämnar er nu, kapten. Det har varit en angenäm resa. Mälias min speglade lika delar lättnad och förvirring när Matt plockade upp sitt bagage från däcket och gick bort till landgången. Thom följde med honom. Mälia följde dem fram till landgången, allt medan han bedyrade hur ledsen han var att de gav sig av. En lät uppriktigt, en hycklande. Matt var övertygad om att han var synligen förbittrad över att gå miste om denna möjlighet att snoka reda på detaljer om en pakt mellan Andor och Tervallon och att därigenom kunna vinna storfurst Samons gunst. När Märt och lekaren knuffade sig fram genom trängseln muttrade Tom: "Jag vet att Karn inte är särskilt trevlig, men måste du reta honom hela tiden? Räcker det inte med att du har ätit upp varenda smula av ett proviantförråd som han säkert trodde skulle räcka ända till Tyr? De senaste 2 dagarna har jag inte ätit upp alltihop." En morgon hade hungern helt enkelt varit försvunnen, till Märts stora lättnad. Det hade känts som om Tyr Valons grepp om honom helt hade lossats. "Det mesta har jag kastat över bord, och du må tro att det var svårt att göra det utan att någon såg." När han såg dessa utmärglade människor, många av dem barn, verkade det inte längre lika roligt. "Märlia förtjänade att bli retad. Tänk bara på det där skeppet vi passerade igår, det som hade fastnat i en dybank eller någonting. Han kunde ha stannat och hjälpt till, men han vägrade att ens gå i närheten hur de än ropade." Längre fram såg han en kvinna med långt mörkt hår. Hon kunde ha varit vacker om hon inte hade sett så förtvivlat trött ut. Hon tittade upp mot alla män som passerade, som om hon letade efter någon. Runt benen hade hon en pojke som nådde henne strax över midjan och 2 mindre flickor. Alla 3 grät. "Och så allt det där pratet om flodpirater och fällor. Jag tyckte då inte att det såg ut som någon fälla." Tom väjde för en storhjulig kärra. Högst upp på en segelduks-täckt hög var en bur med 2 skrikande grisar fastsurrad. Bara för att nästan snubbla över en släde som en man och en kvinna drog efter sig. "Och du brukar förstås göra dig omak för att hjälpa andra. Tänk att jag kunnat undgå att märka det." "Jag hjälper gärna den som kan betala för det", sa Märt resolut. "Det är bara fånar i sagorna som gör någonting utan att få någonting tillbaka." De 2 flickorna stod och snyftade med ansiktena begravda i moderns kjolar medan pojken kämpade mot tårarna. Kvinnans insjunkna ögon betraktade Märt den korta stund det tog att se hans ansikte. Sen gled hennes blick vidare. Hon såg ut att önska att hon också finge gråta. En plötslig ingivelse fick Märt att köra handen i fickan, dra upp en näve mynt och trycka dem i hennes hand utan att se efter vad det var för valörer. Hon ryckte förvånat till och stirrade på guld- och silverpengarna i sin hand. Hennes oförstående min förvandlades till ett leende och hon öppnade munnen medan ögonen tårades av tacksamhet. "Köp dem någonting att äta", sa han hastigt och skyndade vidare innan hon hann säga någonting. Han märkte att Tom tittade på honom. "Vad glor du på? Jag kan lätt få tag på nya slantar så fort jag hittar någon som tycker om att spela tärning." Tom nickade sakta. Men Matt var inte säker på att hans förklaring hade gått fram. Den fördömda barnagråten gick mig på nerverna. Det är hela saken. Nu väntar sig väl den där förbaskade lekaren att jag ska slänga guldslantar åt varenda vilsekommen stackare vi träffar. Dåre. Ett ögonblick erfor Märt en obehaglig tvekan om vem det sista var riktat till, Tom eller honom själv. Märt tog sig samman och gick vidare. Han lät inte blicken dröja tillräckligt länge vid något ansikte för att verkligen se det. Inte förrän han framme vid änden av kajen hittade den han sökte efter. Det var en soldat med röd rock och harnesk, men utan hjälm, som manade folk vidare in i staden. En ärrad kar, förmodligen ett gammalt erfaret gruppbefäl med kanske 10 mannar under sig. När han kisade mot den nedgående solen kom Märt att tänka på Uno, även om den här karen hade båda ögonen i behåll. Han såg nästan lika trött ut som människorna som han jagade på. "Rör på påkarna", ropade han hest. "Här kan ni inte stanna, bränn er. Rör på er. In i staden med er." Märt ställde sig mitt framför soldaten med ett vänligt leende på läpparna. "Ursäkta mig, kapten, men kan ni säga mig var vi kan hitta ett anständigt värdshus och ett stall där man kan köpa ett par bra hästar? Vi har lång väg att fara imorgon." Soldaten mönstrade honom uppifrån och ner, studerade Tom och hans lekarmantel och vände sig sedan åter mot Märt. "Kapten, minsann.
Du behöver den svartes egen tur om du ska hitta ens ett stall att sova i, pojk. De flesta här sover under någon buske. Och hittar du en häst som inte är slaktad och kokt, lär du få gå i tvekamp med ägaren för att få honom att sälja den. Äta hästar, muttrade Thom med avsmak. Har det verkligen gått så långt på den här sidan floden? Skickar inte drottningen matforor? Det är illa lekare. Soldaten såg ut som om han ville spotta. De kommer över floden fortare än kvarnarna hinner mala och vagnarna hinner köra matvarorna från gårdarna. Nåväl, det kommer inte att vara länge till. Vi har fått våra order nu. Från och med imorgon kommer ingen över floden och de som försöker skickar vi tillbaka. Han blängde på människorna som trängdes på kajen och vände sedan samma hårda blick mot Märt. Du tar upp plats, pojke, rör på dig. Hans röst steg till ett rop igen, riktat till alla som fanns inom hörhåll. Rör på er! Här kan ni inte stanna! Rör på er! Märt och Thom sällade sig till den tunna strömmen av människor, kärror och slädar som rörde sig mot stadsporten och vidare in i Arringill. De större gatorna var belagda med flata grå stenar, men de var så fulla med människor att det var svårt att se stenarna under ens fötter. De flesta drev planlöst omkring utan någonstans att ta vägen, och längs husväggarna kurade de som hade gett upp. Var de lyckligt lottade hade de ett knyte med tillhörigheter framför sig på marken eller någon omhuldad ägodel i famnen. Märt såg tre män som höll i var sin klocka och ett dussin eller mer som kramade om fat eller bägare i silver. De flesta kvinnorna höll ett barn tryckt mot bröstet. Luften var uppfylld av en kakafoni, ett lågt, ordlöst surr av oro och bekymmer. Han trängde sig fram genom folkmassan och sökte efter en skylt som visade var det fanns ett värdshus. Husen var av alla de slag, trä, sten och tegel sida vid sida, och taken var klädda med tegelpannor, skiffer eller halm.
Det låter inte likt Morgase, sa Thom efter en stund halvt för sig själv. Han rynkade de buskiga ögonbrynen så att de pekade mot näsan som en vit pil. Vad är det som inte låter likt henne? Frågade Märt tankspritt. Att sätta stopp för flyktingarna. Att skicka tillbaka dem. Må så vara att hon har humör som ett åskväder. Men hennes hjärta har alltid ömmat för dem som går hungriga. Just då fick Märt syn på en skylt. Den bar texten Flodkaren och visade en barfota, skjortlös man som dansade en jig och styrde kosan åt det hållet. Med staven framför sig tvingade han sig på snedden genom floden av människor. Jaha, men det måste ha varit hennes beslut. Skulle det kunna vara någon annans? Glöm Morgase, Thom. Vi har långt kvar till Caimlin. Först och främst får vi se vad det kostar oss att få en säng för natten. I flodkarens skänkrum var det lika trångt som på gatan utanför. Och när värdshusvärden fick höra Märts ärende skrattade han så att dubbelhakorna dallrade. Här sover redan fyra i varje säng. Om så min egen mor kom hit skulle jag inte kunna erbjuda henne så mycket som en filt vid elden. Som ni säkert har lagt märke till, sa Thom med sin stora röst, så är jag lekare. Nog borde det finnas åtminstone en halmadrass i något hörn åt mig om jag i gengäld underhåller era gäster med sagor, jonglering, eldslukeri och fingerfärdighetsknep. Värdshusvärden skrattade honom rakt i ansiktet. När Märt hade dragit med honom ut på gatan igen morrade Thom med sin vanliga röst. Nu hann jag inte fråga om stallet. Jag skulle säkert ha kunnat skaffa oss en plats på höskullen åtminstone. Jag har sovit i tillräckligt många stall och lador sedan jag lämnade Imonswall, sa Märt. Och under tillräckligt många buskar också. Nu vill jag ha en säng. Men på de följande fyra värdshusen fick de samma svar som på flodkaren. På de två sista var värden nära att handgripligen slänga ut Märt när han erbjöd sig att spela tärning om en sängplats. Och när ägaren till det femte värdshuset sa att han inte kunde ge ens drottningen själv en halmadrass, detta på ett ställe med namnet Den nådiga drottningen, suckade han och frågade. Hur är det med stallet då? Nu kan vi få ligga på höskullen om vi betalar för oss. Mitt stall är till för hästar, sa den knubbige mannen, även om det inte finns många kvar här i stan. Han hade stått och polerat en silverbägare. Nu öppnade han ena dörren till ett skåp som stod ovanpå en djup kista med utdragslådor och ställde in bägaren där. I skåpet stod redan ett antal bägare, ingen av dem den andra lik. En tärningskopp i mönstrat läder stod på kistan, precis utom räckhåll för skåpdörrarna. Jag vill inte ha något folk där. De kan skrämma hästarna och ger sig kanske iväg med dem dessutom. De gäster som ställer sina hästar där betalar för det och vill ha dem väl omhändertagna. Dessutom står båda mina egna hästar där också. Det finns inga sängplatser för er i mitt stall. Mert betraktade tankfullt tärningskoppen. Han plockade fram en andoransk guldkrona ur fickan och lade den på kistan. Nästa mynt var en silvermarker från Tarvalon, nästa en guldmarker och så en tairensk guldkrona. Värdshusvärden tittade på mynten och slickade sig om de fylliga läpparna. Mert lade dit två silvermarker från Ilien, sedan ytterligare en andoransk guldkrona. Han tittade på den tjocke mannen. Sen sträckte han sig efter mynten, men värdshusvärdens hand hann dit först. Två stycken stör kanske inte hästarna så farligt. Mert log mot honom. På tal om hästar. Vad kostar de där båda som ni har? Med sadlar och grimmor naturligtvis. Jag säljer inte mina hästar, sa mannen och tryckte mynten mot bröstet. Mert tog upp tärningskoppen och skakade den. Jag satsade dubbelt så mycket som ni nyss fick mot era två hästar, sadlar och grimmor. Han klirrade med de lösa mynten i rockfickan för att visa att han kunde stå för sitt bud. Jag kastar en gång, ni kastar två. Mitt kast står mot det bästa av era. Mert brast nästan ut i skratt när han såg ett girigt ljus tändas i värdshusvärdens ögon. Det första Mert gjorde när han kom in i stallet var att leta upp ett par bruna vallacker bland de halvdussin bås som var upptagna. De båda hästarna var inte anmärkningsvärda på något sätt, men de var hans. De var i stort behov av att ryktas, men i övrigt verkade de vara i god kondition. Särskilt med tanke på att alla stalldrängarna utom män hade gett sig av. Värdshusvärden hade med stort förakt berättat om deras klagomål över att lönen han gav dem inte längre räckte till. Och att den karl som fortfarande var kvar var fräck nog att gå hem och lägga sig eftersom han var trött efter att ha arbetat för tre hela dagen. Det verkade värden anse vara nästan brottsligt. Fem sexor muttrade Thom bakom honom. Lekaren såg sig om i stallet med en blick som inte var fullt så entusiastisk som man kunnat vänta sig, med tanke på att förslaget varit hans från början. Dammkornen glimmade i de solstrålar som fortfarande föll in genom den öppna porten, och från taljor uppe vid takbjälkarna hängde linor som användes för att hissa upp höbalar. De såg ut som klängrankor i det svaga ljuset. Höskullen låg i dunkel ovanför dem. Han var säker på att han hade vunnit när han fick sina fyra sexor och en femma på andra kastet. Och det var jag med. På sista tiden har du inte vunnit alla dina kast. Jag vinner så att det räcker. Mert tyckte att det var en lättnad att inte vinna riktigt hela tiden. Att ha tur var en sak, men han fick fortfarande kalla kårar ut efter ryggraden när han tänkte på den där märkliga första natten. Och likväl, när han skakade värdshusvärdens tärningskopp, hade han en kort stund nästan vetat vad tärningarna skulle visa. Han kastade upp staven på loftet och samtidigt hördes en åskknall uppifrån himlen. Han klättrade upp för stegen och sa till Thom: Det här var en bra idé, Thom.
Jag trodde att du skulle vara glad över att slippa vara ute i regnet i natt. Det mesta höet var packat i balar längs ytterväggarna. Men det fanns mer än nog med lösa strån för att räcka till en bäddplats med manteln överst. Thom tittade upp över kanten samtidigt som Matt drog fram två brödlimpor och en bit grön mögelost ur sin läderväska. Värdshusvärden, vars namn var Gerald Flory, hade låtit dem få köpa maten till ett bra pris. Ungefär lika mycket som en av hans hästar skulle ha kostat i fredligare tider. De åt sin måltid medan regnet började trumma mot taket. De fick skölja ner maten med vatten ur sina vattenflaskor. Något vin hade Flory inte kunnat uppbringa, inte till något pris. När de var klara rotade Thom fram elddonet, stoppade sin långskaftade pipa full med tobak och lutade sig tillbaka för att röka. Matt låg och stirrade upp i takets dunkel. Han undrade just om det skulle sluta regna före morgonen. Han ville få det där brevet ur händerna så fort det bara gick, när han hörde ett knarrande ljud nerifrån stallet. Han rullade bort till loftkanten och tittade ner. Än fanns det tillräckligt mycket ljus för att han skulle kunna se. Nedanför stod en smärt kvinna. Hon hade dragit in en kärra med två höga hjul från regnet. Och nu rätade hon på sig, efter att ha sänkt kärrans skacklar till golvet. Hon drog av sig manteln och muttrade för sig själv medan hon skakade av regnvattnet från den. Håret var flätat i massor av tunna flätor och hon bar en sidenklänning. Ljusgrön såg det ut som, med siliga mönster broderade över bysten. En gång i tiden hade klänningen varit elegant, men nu var den trasig och fläckig. Hon gned sig om ryggen, fortfarande muttrande, och skyndade sedan bort till stallporten och kikade ut i regnet. Hon drog snabbt in huvudet och stängde de stora dörrarna efter sig. Nu var det helt mörkt i stallet. Nerifrån hördes ett prasslande ljud, sen ett klirr av någonting som skvalpade, och plötsligt blommade en liten låga upp i en lykta mellan kvinnans händer. Hon såg sig om, hittade en krok på en bjälke, hängde upp lyktan och började gräva under segelduken som var spänd över kärran. Det där gick undan, sa Thom tyst, fortfarande med pipan mellan tänderna. Använda stål och flinta i mörkret. Hon kunde ha satt eld på hela stallet. Kvinnan fick fram skalken av en brödlimpa och började gnaga på den. Brödet verkade vara hårt, men det såg ut som om hon var för hungrig för att bry sig om det. Finns det någon ost kvar, viskade Matt. Thom skakade på huvudet. Kvinnan började sniffa i luften och Matt förstod att hon förmodligen kände lukten av Thoms pipa. Han skulle just till att resa sig upp och tillkännage att de var där när en av stalldörrarna öppnades igen. Kvinnan hukade sig, redo att springa, när fyra män trädde in från regnet. När de drog av sig sina våta mantlar syntes ljusa rockar med vida ärmar och broderier över bröstet, tillsammans med säckiga byxor med broderier som löpte längs benen. Även om kläderna var pråliga så var de storväxta karar allihop och med hårda ansikten. Så, Aludra, sa en man i gul rock. Du sprang visst inte så fort som du trodde. Matt kände inte igen dialekten. Tammus, sa kvinnan. Det lät som en svordom. Det räcker tydligen inte att du får mig utesluten ur gillet, din store fårskalle. Nu ska du alltså jaga mig också. Hon hade samma märkliga uttal som mannen. Tror du att jag är glad att se dig? Mannen, som tydligen hette Tammus, skrattade. Du är synnerligen enfaldig, Aludra. Precis som jag alltid har vetat. Om du hade nöjt dig med att bara ge dig av, hade du kunnat leva ett långt liv på någon stillsam plats. Men du kunde inte glömma hemligheterna som du bar i huvudet, va? Trodde du inte att vi skulle få höra talas om vad du gör? Att du försöker försörja dig på sånt som det endast tillkommer gillet att göra? Plötsligt höll han en kniv i handen. Det ska bli med ett stort nöje att skära halsen av dig, Aludra.
Mert var inte ens medveten om att han hade ställt sig upp förrän han höll ett av de dubbla repen som hängde från taket i händerna och sköt ifrån mot loftkanten. Bränner mig, vilken dåre jag är. Denna tanke var allt han hann med. Sen plöjde han in bland männen på golvet. De föll som käglor. Repet gled mellan händerna. Han föll själv till golvet och tumlade runt med mynt rinnande ur fickorna tills ett av båsen tog emot. Han tog sig hastigt på fötter, men då hade redan de fyra männen börjat resa sig. Nu hade allihop knivar i händerna. Blinde dåre, bränne mig, bränne mig. Mert! Han tittade upp och såg Thom kasta ned staven till honom. Han fångade den i luften. Han precis slog kniven ur Tamus hand och ge honom en ordentlig smäll mot tinningen. Mannen segnade ner, men de andra tre var strax bakom honom. Och under ett hektiskt ögonblick hade Mert fullt upp med att hålla knivbladen från sig med den virvlande staven. Han slog mot knän, fotleder och revben tills han kom åt att ge någon av dem ett rejält slag i huvudet. Slutligen föll den sista av dem och Mert stod en kort stund och såg på dem innan han lyfte blicken till kvinnan. Måste du välja just det här stallet att bli mördad i? Hon lät ett tunt dolkblad glida tillbaka ner i en slida som hon bar vid bältet. Jag skulle ha hjälpt dig, men jag var rädd att du skulle ta mig för någon av de här stora klunsarna om jag närmade mig med stål i handen. Och det här stallet valde jag för att regnet är blött, och jag med, och för att ingen vaktade det. Hon var äldre än han först hade trott, minst 10 eller 15 år äldre än han själv, men vacker inte desto mindre. Hon hade stora mörka ögon och en liten mun med fylliga läppar som verkade på vippen att pluta i en föraktfull min, eller beredda på en kyss. Han skrattade till och lutade sig mot staven. Nåväl, gjort är gjort. Det var väl knappast din mening att ställa till bekymmer för oss. Thom klättrade ner från höskullen, lite klumpig med sitt stela ben. Alludra tittade på honom och sedan på Mert. Lekaren hade tagit på sig manteln igen. Det var sällan han lät någon se honom utan den, särskilt inte när han mötte någon för första gången. Det här är ju som i en saga, sa hon. Jag blir räddad av en lekare och en ung hjälte. Hon tittade ilsket på männen som låg utslagna på stallgolvet. Från dessa vars mödrar var suggor. Varför ville de döda dig? Frågade Mert. Han sa någonting om hemligheter. Hemligheten, sa Thom, med nästan samma röst som när han uppträdde. Med att tillverka fyrverkeripjäser, om jag inte gissar helt fel. Ni är illuminatör, inte sant? Han gjorde en hövisk bugning och en silig sväng med manteln. Jag är Thom Marilyn, lekare som ni ser. Sen tillade han som i förbigående. Och det här är Mert, en ung man med stor fallenhet för att dra på sig bekymmer. Jag har varit illuminatör, sa Alludra avmätt. Men Tamus, den store grisen här, han fördärvade en föreställning för kungen i Carrhain och ödelade nästan högkvarteret där dessutom. Eftersom jag var föreståndarinna för högkvarteret var det mig som gillet höll ansvarig. Med ens lät hon urskuldande. Jag berättar inte gillets hemligheter för någon, vad en Tamus må säga. Men jag tänker inte svälta ihjäl så länge jag kan tillverka fyrverkerier. Jag tillhör inte gillet längre, så gillets lagar gäller inte längre mig. Galdrian, sa Thom, lika bister som Alludra. Nåväl, han är en död kung nu och lär inte få några fler fyrverkerier. Det är nästan så att gillet skyller kriget i Carrhain på mig, sa hon trött. Som om denna enda misslyckade natt orsakade Galdrians död. Thom grimaserade. Jag kan inte stanna här, sa hon. Tamus och de andra oxarna vaknar snart. De kanske säger till soldaterna att jag har stulit det som jag själv har tillverkat. Hon såg på Thom, sedan på Mert, grubblande. Sen verkade hon fatta ett beslut. Jag måste belöna er.
men jag har inga pengar. Däremot har jag någonting som kanske är lika bra som guld. Vi får se vad ni tycker.
Märt och Thom utbyter blickar medan hon rotade under tyget som var spänt över kärran.
Jag hjälper den som kan betala för det. Han tyckte sig se ett ljus i Thoms blå ögon.
Från en hög med paket tog Aludra fram en kort rulle av kraftigt vaxat tyg, så tjock att hennes armar nätt och jämnt nådde om den. Hon la ner rullen på halmen, knöt upp banden och höll ihop den och rullade ut tyget på golvet. Fyra rader av fickor löpte över hela dess längd, varje rad med större fickor än den föregående. I varje ficka fanns en invaxad papperscylinder, precis så stor att änden stack ut, och i änden satt ett mörkt snöre.
Fyrverkeripjäser, sa Thom.
Jag visste det, Aludra, du kan inte ge oss detta. Om du säljer dem kan du få tillräckligt mycket för att bo på ett bra värdshus i 10 dagar och äta gott dessutom. Var som helst utom här i Arringill, det vill säga.
Hon fnös åt honom där hon låg på knä vid det långa vaxade tygstycket. Tyst med dig, gamling. I hennes mun lät det inte ovänligt.
Får jag inte visa min tacksamhet? Tror du att jag skulle ge er det här om jag inte hade fler att sälja?
Lyssna nu noga på mig.
Märt satte sig på huk bredvid henne och tittade fascinerat. Han hade sett fyrverkeripjäser 2 gånger i sitt liv. De hade kommit till Imonswall med gårdfarihandlare och byrådet hade fått betala dyrt för dem. När han var 10 år hade han försökt skära upp en för att se efter vad som fanns inuti, och det hade blivit en väldig uppståndelse. Bran Alvear, borgmästaren, hade örfilat upp honom. Dorad Barron, som hade varit klokfru då, hade låtit honom smaka på riset, och hans far hade gett honom smisk med livremmen när han väl kom hem. Ingen i hela byn hade velat prata med honom på 1 månad. Ingen utom Rand och Perrin, och de pratade mest om hur dumt han hade burit sig åt.
Han sträckte sig för att röra vid en av cylindrarna, men Aludra slog undan hans fingrar.
Lyssna först på mig, säger jag.
De här små ger ifrån sig en hög knall, men det är också allt.
De var lika stora som hans lillfinger.
De här, lite större, smäller och ger ett starkt sken. Nästa igen smäller, lyser och sprutar gnistor. Den sista. Dessa var tjockare än hans tumme. Gör alla dessa saker, men gnistorna är i många olika färger. Nästan som ett nattblomster. Men inte uppe i himlen.
Nattblomster, tänkte Märt.
De måste ni vara särskilt försiktiga med. Ni förstår, stubinen är mycket lång.
Hon såg hans oförstående blick och viftade otåligt med en av de långa mörka trådarna.
Den här, den här.
Där man sätter elden, muttrade han, det vet jag.
Thom undslapp sig ett otydbart ljud och strök knogen över mustascherna som för att dölja ett leende.
Aludra grymtade till.
Där man sätter elden.
Ja,
ingen av dem ska man vara nära. Men de här största måste man springa iväg från så fort man har tänt stubinen. Förstår ni mig?
Hon rullade raskt ihop det långa tygstycket.
Ni kan sälja dem om ni vill, eller använda dem.
Kom ihåg att ni aldrig får lägga paketet i närheten av eld. Elden får dem att explodera allihop.
Så här många på en gång skulle kanske kunna förstöra ett hus.
Hon började knyta ihop banden, tvekade och tillade.
Och så är det en sak till, som ni kanske redan har hört.
Skär inte upp någon av det här, som en del riktigt dumma människor gör, för att se efter vad som finns inuti. Det som är inuti kan ibland explodera när det kommer i kontakt med luft, även utan eld. Man kan bli av med fingrarna, eller rent av hela handen.
Jag har hört det, sa Märt torrt.
Hon tittade forskande på honom, som om hon undrade ifall han tänkte göra det i alla fall. Men till sist sköt hon det hoprullade paketet mot honom.
Här, Jag måste gå nu innan dessa söner av jätter vaknar. Hon tittade bort mot dörren som fortfarande stod öppen och regnet som föll där ute i nattmörkret. Hon suckade.
Jag tror att jag ger mig av mot Lugard imorgon. De här grisarna väntar sig säkert att jag beger mig till Camlin.
Till Lugard var det ännu längre än till Camlin och Matt kom plötsligt ihåg hennes hårda brödskalk. Dessutom hade hon sagt att hon inte hade några pengar. Fyrverkerierna skulle inte ge henne något att äta förrän hon hittade någon som hade råd att köpa dem. Hon hade inte ens tittat åt guld- och silverslantarna som hade fallit ur hans fickor när han ramlade. Lyktskenet fick mynten att glänsa och gnistra där de låg i halmen.
Ljus, inte kan jag väl låta henne gå hungrig.
Han samlade ihop så mycket som han kom åt i en hast.
Eludra, jag har gott om dem som du ser. Jag tänkte att du kanske...
Han höll fram mynten mot henne.
Jag kan alltid vinna fler.
Hon hade redan fått manteln halvvägs om sina axlar, men nu stannade hon upp och log mot Thom innan hon svepte den hela vägen runt.
Han är ännu ung, inte sant?
Han är ung, instämde Thom. Och inte hälften så elak som han vill inbilla sig. Ibland är han inte det.
Märt blängde på dem och lät handen sjunka.
Eludra lyfte upp kärrans skacklar, vände den och gick mot dörren. I förbifarten gav hon Tamus en spark i sidan. Han stönade omtöcknat.
En sak skulle jag vilja veta, Eludra, sa Thom. Hur kunde du tända lyktan så snabbt i mörkret?
Hon stannade strax innanför dörren och log mot honom över axeln.
Vill du att jag ska berätta alla mina hemligheter?
Jag är tacksam, men inte förälskad. Den hemligheten känner inte ens gillet, för det är min egen upptäckt. Men så här mycket ska jag säga er. När jag har fått mina pinnar att fungera ordentligt, och bara när jag vill, så ska jag göra mig en förmögenhet på dem.
Hon la vikten mot skacklarna, drog ut kärran i regnet och slukades av natten.
Pinnar, sa Märt. Han undrade om hon kanske var en aning konstig i huvudet.
Tamus stönade till. Det är nog bäst att vi följer hennes exempel, pojke, sa Thom. Annars blir det att välja mellan att skära upp fyra halsar eller ägna de kommande dagarna åt att försöka förklara oss för drottninggardet. De här sällarna ser ut att kunna sätta dem på oss av ren illvilja. Fast de har väl nog med själ ändå.
En av Tamus följeslagare ryckte till som om han höll på att kvickna till och muttrade någonting obegripligt.
När de hade samlat ihop allting och sadlat hästarna stod Tamus på alla fyra med hängande huvud och de andra rörde sig och stönade. Märt svängde sig upp i sadeln och tittade på regnet som föll utanför den öppna dörren. Det var tätare än någonsin.
En fördömd hjälte, sa han.
Thom, om jag någonsin ser ut att vilja spela hjälte igen kan du väl sparka mig?
Och vad skulle du ha velat göra annorlunda?
Märt blängde på honom, drog upp huvan och bredde mantelskörten över den tjocka rullen som han hade spänt fast bakom den höga sadelbommen. Även om tyget var vaxat kunde det inte skada med ytterligare lite skydd mot regnet.
Sparka mig bara. Han tryckte hälarna i hästens flanker och galopperade ut i den regniga natten.